Sådär. Ja, glad missa mig.
Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 222.
222.
222.
Mm.
222.
Ja.
Midsommar.
Ja.
Smaka på det ordet. Det blir inte mer svenskt än så här.
Nej. Ja, när folk lyssnar på det här, då är det ju faktiskt midsommarafton.
Ja.
Mm.
Och...
Vad är det mer då?
Ja, det är väl det.
Ja, som min födelsedag då, men...
Ja, ja, men det...
Vi är inte där än.
Vi är inte där än.
Vi är några dagar innan vi spelar in här. Ja,
vi ska inte
jag fyller på midsommarafton i år nämligen.
Ja.
Mm. Ja, det gör jag lite då och då. Jag
tycker inte vi ska ta ut någonting i förskott.
Nej.
Men det här blir ju ett midsommaravsnitt och det slår mig nu eftersom vi alltid tänker retrospektivt.
Mm.
Att vi ska ju den här veckan ta oss an, kanske det vi ska börja med, ett bilskrynklarproblem. Vi har ju fått ett brev.
Vi har fått ett jävligt roligt mejl från en av våra underbara lyssnare.
Eller ett vackert.
Ja, det var...
Det finns...
Ja, jag blev jätteglad när jag läste.
Det är något skört i det.
Ja.
Jag älskar det.
Ja.
Men,
och det är kopplat till midsommar.
Det är kopplat till midsommar och han behöver råd kring midsommar. Men i och med att vi nu sänder det här avsnittet och vi spelar in det några dagar innan midsommar, men det sänds ju på midsommarafton, vilket innebär att våra råd kommer ju troligtvis komma aningen sent. Alltså ja, han får kanske bråda timmar att rodda om
lyssnar på morgonen så är det ju, då kan han ju hinna ta till sig de här tipsen inför kvällens begivenheter. Folk förstår inte alls vad vi pratar om nu.
Nej.
Vi kanske ska börja med att läsa upp brevet.
Jag läser
brevet.
Mm. Och det var ju länge sedan vi hade ett bilskrynklarbrev.
Ja.
Det var väldigt kul att ta sig an det här igen. Då.
Får ni bli bättre på att skriva in?
Han skriver så här då. Hej Krick och Ponkan. Mm. Jag har följt podden sedan starten och känner att nu är det dags för mig att skriva. Jag har nämligen ett problem. När jag lyssnar på podden och era tankar så känner jag mig hemma. Ofta känns det som jag deltar i era samtal och lika ofta får jag märkliga blickar från min fru som undrar varför jag går omkring och skrattar högt med lurarna på.
Mm.
Till vardags så kör vi en trött Chrysler Voyager och i garaget står det en turkos 62 Plymouth Valiant.
Mm. Ja.
Jag har dessutom en Harley Street Glide från 2012.
Ja, ja.
Det var ju... Det är ändå ett ganska spännande garage. Han känns ju lite Moparig.
Ja, jag ser honom framför mig.
Ja. Nu till mitt problem. Mm. Jag vill också säga att den här 62 Plymouth Valiant, det är ju inget fel på den bilen. Den är lite speciell bara. Skitsamma, vi kommer till det.
Mm.
Nu till mitt problem. Vi umgås inte så mycket med mina vänner, då de är få och möjligtvis lite galna.
Mm.
Det blir mest min frus bekantskapskrets, där både barnen och samtalsämnena är fler.
Mm.
Och nu är det snart midsommar igen. Och precis som påsk och nyår så förväntas vi dyka upp hos vänner med grillmat, dryck och roliga anekdoter.
Mm.
Problemet är att min frus kompisars män är fruktansvärt tråkiga. De kör...
Hoppas hans fru inte lyssnar på det. Eller hennes frus kompisars män.
De kör alla Audi eller Volvo.
Mm.
De spelar paddel och ger alla matcher i fotbolls-EM.
Mm.
De är alla otroligt tajta i sin tristess.
Mm.
De har liksom funnit en gemenskap i att vara ointressanta. De är så tråkiga och torra att de inte ens förstår det själva. Ibland skrattar de åt varandras skämt för att ingen ens förstod att det inte var ett skämt.
Ja, det där förstod jag inte. Men sen jag förstår precis vad han menar.
Ja.
Man bara skrattar. Ja, jag fattar precis.
Ja. Mm. Vi har ju också sådana i
en
yttre bekantskapskretsen som liksom man flabbar för flabbandets skull.
Mm, ja.
Men hur som helst, han skriver så här. Jag sitter tyst. Självvalt tyst.
Mm.
Jag kan inte namnet på några fotbollsspelare. Men jag vill inte heller lära mig, för jag vill inte bli en av dem. Så vad behöver jag då er hjälp till?
Mm.
Jo, jag vill imponera på min fru.
Ja, det är väl lite oväntat.
Ja.
Eller, oväntat. Men jag tyckte
men det var något härligt. Ja, det var något utlämnande det här. Jag vill överraska henne med att äga midsommar. Jag vill kliva ut ur tystnaden och briljera med samtalsämnen. Jag vill bli center of attention.
Mm.
Jag vill att fårskocken storökt ska lyssna på mina historier. Och jag vill slippa prata om sport.
Mm.
Men... Som sagt, jag vill att min fru ska se mig lysa. Och gärna på de tråkiga männens bekostnad.
Aha, ja. Mm.
Sensmoralen ska vara att mitt bil- och hojintresse ska upplevas roligare än sportnördarnas intressen i min frus ögon. Vad ska jag göra? Vänligen Lars i Stenungsund.
Det här är ju faktiskt det första biskrynklarna brevet som jag känner att det här får man nästan behöver man ta på allvar. Ja. Det här känns som att han på riktigt känner att det här är inte så roligt.
Ja.
Eller hur? Förstår vad jag menar? Ska du vilja börja?
Nej, men jag känner att vi får börja med att säga tack, ja, Lars, verkligen. För det brevet. För jag tror att det är ganska många som känner igen oss i det här. Alltså, det finns något väldigt, väldigt blottande i Lars brev. Ett självvalt utanförskap.
Mm. Jag känner lite så här att till att börja med, alltså det märks ju på sättet också som Lars skriver att han har en viss fallenhet för det här romantiska.
Uh-huh.
Och att han tycker att det är kul att uttrycka sig i ord. Och jag känner att det båda är gott inför det här dilemmat som han tycker att han står inför. Också.
Ja, för det innebär att han förmodligen kan ta... Jag tror att vi har tolkat honom rätt.
Ja, hoppas jag. Hoppas det.
Och sen kanske vi får två helt olika läkarsvar här.
Ja, det brukar, så brukar det bli.
Men jag tänker att... Du får börja.
Okej. Okay. Mm. Vi har ju en sak också gemensamt med Lars. Och det är ju att han verkar vara helt ointresserad av fotboll. Uh-huh. Vilket gör att jag lätt kan identifiera mig med stackars Lars. Uh-huh. Och känner därför att jag sympatiserar med honom.
Uh-huh.
Och det gör ju att man vill liksom ta sig an det här brevet på allvar. Precis som jag sa då. Och verkligen försöka komma på ett sätt som man ska få briljera på midsommar.
Uh-huh.
Men problemet som jag direkt identifierar är ju att han har fått för sig att han ska kunna lösa det här problemet genom att snacka bilar. Vad var det han skrev? Jag vill få fårskocken att storökt lyssna på mina historier. Uh-huh. Och jag vill slippa prata sport. Uh-huh. Jag är inte så säker på att det går. För risken är ju väldigt stor att de här männen är lika ointresserade av hans bilar och hojar som han är av deras fotboll. Och om jag går till mig själv och tänker att jag befinner mig på liksom en midsommarfest tillsammans med massa hoj- och bilintresserade vänner, ja, och så sitter det en tjurig fotbollsnörd i ett hörn och ser sur ut, ja, och som plötsligt då ställer sig upp och ska hålla något brandtal till sin fru och till oss om hur spännande fotboll kan vara, då hade det slutat med att man hade liksom burit iväg honom och doppat honom i typ vattentunnan.
Ja.
Så man behöver ju liksom hitta en infallsvinkel där deras töntiga fotboll på något sätt gifter sig med hans egna intressen.
Ja,
för att det här ska funka.
Ja.
Och jag har tänkt lite på det här. Och jag har kommit på en grej som jag tror skulle kunna få de här människorna med på hans noter. Jag tänker att Lars skulle kunna börja med att berätta om David Beckhams stora motorcykelintresse och lura in de här fotbollsmännen i hans motorfälla genom att liksom...
Snyggt.
Ja, eller hur? Ja. Och det bästa sättet att göra det på tänker jag att han kan börja med att prata om den här dokumentärfilmen som heter Into the Unknown.
Ja.
Och Into the Unknown är ju en 90 minuter lång dokumentär där vi får följa Beckham när han reser på sin ombyggda Triumph Scrambler genom Brasiliens regnskogar.
Uh-huh.
Och den här resan gjorde ju han i samband med att Brasilien hade VM 2014.
Mm.
Och det här kom ju fotbollstöntarna garanterat att tycka är ballt.
Och on a side note, det var på den resan som David Beckham körde motorcykel i De Palma-handskar.
Jaha, ja.
Kommer du ihåg det?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Vi fick bilder för
det. Ja, just det. Uh-huh. Ja. Men jag tror inte att han ska ge sig på att försöka imponera på sin fru på töntarnas bekostnad. För det är en sån här idé som funkar bra i teorin men inte i verkligheten. Hans fru vill ju förmodligen inget heller än att han ska liksom funka ihop med hennes kompisars män. Och att tro att han ska göra liksom sin fru fuktig genom att liksom bete sig som ett svin mot hennes vänners makar. Det är bara korkat. Det är bättre att han får med sig dem och får dem att liksom öppet visa sin uppskattning på något sätt. För först då tror jag att hans fru kommer tycka att han är en riktig karl.
Ah.
Och jag tror som sagt att Beckham-historien kan vara liksom en bra början.
I like it.
Ja, Beckham startade ju den här resan i Rio de Janeiro då, tillsammans. Men nu får ju Lars ta notis och lyssna på vad jag säger så att han kan återberätta det här. Han startade då den här resan i Rio de Janeiro tillsammans med sina polare Derek White och Dave Gardner tror han hette. Och tillsammans så får ju de uppleva alla möjliga olika äventyr. Och de beger sig djupt in i regnskogarna och hamnar i små byar där folket som bor där inte har någon aning om vem David Beckham är. Och det är det här som är det bästa med den här dokumentären. Det är ju att precis som i Long Way Round så får man liksom på något sätt se den verkliga Beckham. Mm. När han då, precis som Ewan McGregor, träffar folk som inte har någon aning om vem han är. Och då är det ju som att människan bakom fotbollsspelaren kommer fram och så får man liksom en helt ny bild av honom. Och jag tänker att just det här ska han också säga, för det kommer både frun och kompisarna, de här fotbollsnördarna, gilla. Och om man nu har fått dem på kroken då, med Beckham-historien, det är nu han ska börja hala in dem.
Uh-huh.
För Lars vill ju snacka om bilar. Men det är ingen idé att han sätter igång och mala om hans sömniga 62 Plymouth. För då kommer det ta en sekund, sen är han ju ute i kylan igen.
Uh-huh.
Men det finns ju ändå en liten chans att de här fotbollsnördarna ändå har något liksom bilintresse. De flesta män har ju det. Lite åtminstone. Och därför tänker jag att han istället för att snacka raggarbilar får snacka om lite nyare bilar. Och det skulle han kunna göra genom att berätta det jag ska berätta nu.
Ah.
För alla riktiga fotbollsfans älskar ju Maradona. Om man inte älskar honom så är, man...
är det så? Eller är det här din bild?
Nej, men av... okej, alla kanske inte älskar honom. Men han är ju folk är ju fascinerade av hans liv eftersom han var en fotbollsgud på något sätt.
Aha.
Plus att han ju levde ett ganska brokigt liv. Och Maradona, han gillade ju bilar. Och jag tänker att framåt småtimmarna, när folk börjar bli fulla på det där sättet, när man blir ganska mottaglig för berättelser, det vill säga att när fyllan förvandlar de här midsommarfirarna till små lyhörda barn nästan, det är då som det är dags för Lars att sätta in nästa skärmattack och berätta följande. Den första bilen som Maradona ägde, det var en Fiat Europa 128 som han köpte 1980. Och det var precis innan han slog igenom och blev den fotbollsvirtuos som han sen skulle komma att bli. Ja. För hans nästa bil, det blev då en Porsche 924 som han köpte efter att han hade blivit proffs i Barcelona. Men innan han lämnade Argentina, då gick de argentinska fansen ihop och köpte en Mercedes-Benz 500 SL i avskedspresent. Bara få visa sin uppskattning för all den här underbara fotbollen som de tyckte att han hade bjudit dem på.
Alltså fansen samlade ihop pengar.
Ja,
otroligt.
Och köpte den här Mercan. Och det var liksom ingen vilken Mercan som helst. Utan det var en så här limited edition Mercan som bara hade byggts 1133 stycken av. Och den hade en V8-motor på 237 hästar. Och den fick han då av fansen när han var 19 år.
Oj, jäklar.
Och 1987 så hade ju Maradona förvandlats till en gud tack vare fansen i Napoli efter att han hade också tagit hem det Italian Scudetto, det vill säga den italienska ligakuppen. Och också tack vare sina fans i Argentina som hade fått se honom ta Argentina till guld i VM 86. Och 87, det var ju då det bara liksom, han exploderade och blev den här guden. Och en gud måste ju åka ståndsmässigt såklart. Och Maradona bestämde sig för att två Ferraris skulle göra jobbet.
Aha.
Men det var bara en grej som krånglade till det här. Och det var att Maradona, han ville inte ha röda Ferraris utan han ville ha svarta. Mm. Men på den tiden, då tillverkade ju Ferrari bara röda bilar. Men bara Maradona, han bad sin agent som hette Guillermo Coppola att fixa det här. Det är bra om man droppar namnet Guillermo Coppola, för om fotbollsmännen kommer, de kommer bli impade om Lars vet vad Maradonas agent heter,
ja,
tänker
jag. Ja, snyggt, snyggt, snyggt.
Hur som helst då, så snackade Guillermo med Ferrari och de fick dem att göra ett undantag. Så fabriken lackade den första Ferrarin då, som var en Testarossa, svart faktiskt. Och det hade de bara gjort en gång tidigare, och det var till Sylvester Stallone. Han hade också fått en svart. Och efter att Maradona hade fått den här svarta Testarossan så gjorde Ferrari om det här undantaget två gånger bara. Och det var till Michael Jackson fick en svart och Michael Jordan fick en svart.
Mm.
Så det är så här,
vilka ikoner.
Ja, men verkligen. Ja. Så. Ja. Den andra Ferrarin som han ville ha svart då.
Förlåt, det är ju en spretig samling ikoner. Sly,
it's all over the place.
Jordan och Jackson och sen så Maradona.
Ja, det är gudar kan man säga inom sina olika genrer. Hur som helst då, den andra Ferrarin som Maradona ville ha svart, det var ju Ferraris värsting F40.
Mm.
Men här vägrade Ferrari att lacka den svart. Och det kan man ju älska Ferrari för på något sätt.
Verkligen.
Så till slut fick han snällt vika sig och grinig acceptera att det skulle bli en F40, men den skulle komma då och vara röd. Och dagen då när de levererade den här F40 så hoppade Maradona in i den, och det första han gör är att börja leta efter stereon. Och när folket då från Ferrari lite försiktigt försöker förklara att det här är en racebil och därför har den varken en stereo eller AC, då lär Maradona sagt: den put it in your ass. Han tyckte att det var skit bara. Lite fast på stereo.
Fan vad härlig effort den var.
Ja, jag älskar den. Ja. 91, då kunde hela världen se på när Maradona arresterades för kokaininnehav. Och det var väl första gången som fotbollsglorian hamnade lite snett på Maradonas huvud. Och det här speglade även bilen som han körde vid den här tiden. För efter att det här hände så sågs han köra runt i en Renault Fugio GTA Max. Som ju är en riktig skitbil. Men efter den här knarkskandalen då flyttade ju Maradona hem till Argentina igen. Och ett av kraven som han hade när han skulle återvända, det var, då ville han två Ferraris igen. Två F355 Spider vill han ha då. Aha. Men den här gången så sa han, nej det är okej att de är röda, de behöver inte vara svarta då. Och sen så gick det ju tyvärr bara ut för 94 så torskade han för doping och det blev ett jävla liv. Framförallt i mediebådet kring honom. Och i något desperat försök att lura paparazzis då och de här journalisterna så dök han upp till träningarna i alla möjliga konstiga bilar. Ja. En dag kunde han komma i en Porsche och dagen därpå då kunde han liksom dyka upp i en Mitsubishi. Och det gick till och med så långt att han en dag kom till träningen i en Scania 360, alltså en lastbil.
Det är fantastiskt.
Jättekul. Och Lars kan ju fortsätta att läsa på Maradonas alla konstiga bilaffärer som han har gjort då genom åren. Men kontentan av allt det här är att mitt tips är att Lars, han ska liksom använda sig av det här som jag har berättat för att bli the center of attention på midsommar.
Ah, men det är skit.
Ah!
Jag älskar att lura in dem via Beckham.
Mm, mm.
Och sen så får man en historisk koppling med Maradona som är aktuell i och med att han dog nu.
Ja, ah, just det. Alltså, precis.
Det, liksom, det finns någonting där.
Ja, ah, ah, ah.
Och det var intressant. Mm. Och det här ger ju också Lars möjligheten att hinna plugga på lite av det här innan,
ja, men jag tänker det.
Middagen som är då ikväll deras tid.
Precis.
Jag kommer göra det lite krångligare.
Okej.
För jag har precis som du tagit brevet på ganska mycket allvar.
Mm.
För jag tycker att det är intressant det här. Det är att det förmodligen, det finns så otroligt många som älskar amerikanska bilar. Och det är det här... Det här vet vi ju inte, men det här är magkänslan av vem Lars är som person.
Mm.
Att man älskar amerikanska bilar, men man kanske inte känner sig sådär Moonshine Cruisers-kompatibel. Man vill liksom inte vara en del av raggargruppen. Man tillhör ingen klubb, eller man har inte tisdagsmäck. Ens USA-bil, det är ens privata tempel där man kan sätta sig för kvällsmeditation och gärna då med sin fru.
Mm.
Och jag tycker det som brevet belyser, det är ju att det han saknar, det är sin frus blickar. Och jag tänker så här, vad händer då när partners intresse falnar? Den rebelliske och impulsive Lars som hans fru föll för har liksom långsamt malts ner till en tyst åskådare, samtidigt som hans fru kanske tycker att Brittas man som jobbar som ekonomichef är ganska stilig i sin kostym. Och vad skönt det skulle vara att åka omkring en ny Audi leasad. Liksom.
Det här, ja, de hade någon trött Voyager nu.
Ja, det här är ju förståeligt.
Mm.
Så att troligtvis kan man väl kanske dra slutsatserna att du, Lars, har kanske chanserat något.
Mm. I ain't saying she's a gold digger.
Nej, men nu är du i händerna på bilskrynklarna,
ja.
Så hjälp är inom räckhåll.
Bravo.
Jag tänkte dela in mitt råd i tre delar. Så vi börjar med det övergripande, nämligen kärleken. För det är ju uppenbart att Lars älskar sin fru. Och det han nu åter vill få, det är helt enkelt hennes blickar och lystna uppskattning.
Mm.
Så läs!
Ja.
Så låt oss då börja med en makeover. Alltså, vi ska inte bli en av fienden, men vi ska bli en lite bättre version av oss själva.
Okay.
Jag tänker så här att 2021 så kanske vi inte behöver spara våra gamla vargylande powermeet-tishor. Vi kanske inte heller behöver gå hela sommaren i foppatofflor. Jag säger såklart inte att Lars ska raka sig och skaffa kostym, men han kanske ska överväga att skapa sig en ny egen stil.
Mm.
Det här är ju helt hypotetiskt. Ja. Men vi brukar vara pricksäkra.
Ja, ja. Ja.
Jag tycker att bilarna och hojen skvallrar om att Lars är 50 plus. Kanske rent av närmare 60.
Ja, jag får också för mig det. Ja. Det är det vad jag ser framför mig.
Nu kan man ju med äran i behåll skaffa sig en bohemisk stil.
Ja,
om man
absolut.
Är i den åldern.
Mm. Och, bara inte hästsvans.
Nej, men vi pratade om, var det förra avsnittet, vi pratade lite om det här med Harley Davidson och coolhetsfaktor,
ja,
i det här.
Det
att man måste vara lite normbrytande och liksom bryta mönstret, för då blir man någon annan. Mm. Jag tänker att Lars kanske ska skaffa sig lite linneskjortor och lite stilig hatt. Liksom. Kanske ska Lars bli lite mera Hemingwaysk.
Ja, det gillar, ja. Det gillar jag.
Och det kanske räcker med att den nya garderoben ska innehålla 2, max 3 färger.
Lite Ulf Lundellsk kanske.
Ja, kanske det. Ja, ja. Ja. Han ska inte mixtra för mycket.
Nej.
Så att, ja, för det övergripande, Lars, så rekommenderar Dr. Krick en lätt stilförändring. En liten, liten ansträngning.
Du blir mer stylist än en doktor då, kändes det som. Fab five.
Ja. Ja. Omgivningen ska liksom tänka, vad har hänt? Har Lars börjat leva igen? Liksom, någonting har hänt. Mm. Del 2 i mitt råd, det är ju då fordonsinnehavet.
Ja.
För en Chrysler Voyager gör ingen
glad.
Nej. Och en 62-variant är svår, men det är ändå första generationen när formgivningen var lite spännande. Är den i fint skick så ska den ju klart behållas.
Men den är varken Hemingway eller Lundell.
Nej, det är den inte.
Nej.
Men den kan bli Lundellig för att det är en 62a.
Ja,
alltså för att den är tillräckligt gammal, ja, för att den ska kunna glida omkring på rapsfälten.
Ja, ja,
eller
ja.
Bredvid rapsfälten. Visste du att
Lundell faktiskt är en riktig biltorsk? Han gillar engelska. Jag tror han haft så här värsting. Ja, skitsamma.
Harlin.
Ja.
Vad var det? Det var en street glide, va? Mm. Den är ju magisk.
Mm.
Så att jag skulle därmed ordinera ett bilbyte av vardagsbilen.
Mm.
Man kan ju ana en lätt tiltning mot Mopar. I och med att det var en Chrysler Voyager och en Valiant och en Plymouth. Mm. Men så att rekommendationen blir nog en Dodge. Behöver man liksom Voyager-utrymmet, ja, då kanske Lars ska titta på en Ram.
Jag får ju liksom fram att de inte har någon barn. Men det har ju ingen som helst. Det är bara löst.
Min magkänsla är att det är utflugna barn. Så känns det.
Då behöver man ingen Voyager.
Nej, jag tycker också det. Men om man bara lastar gamla McDonald's-påsar och skräp, då tycker jag han ska köpa en nyare Challenger. För den signalerar så otroligt mycket mer livsglädje.
Mm.
Och om man kör en Voyager, då spelar det liksom ingen roll om man har en hobbybil och en Harley. Voyagern drar liksom ner de andra fordonen i smutsen. Mm. En Challenger skulle tvärtom höja upp de andra fordonen och skapa liksom en ny helhetsbild av Lars.
Mm. Och det kan ju vara den med sexan i.
Ja.
För all del.
Ja.
Ja. Är det lite mer Viagra i den stilen på något sätt? Ja.
Och tillsammans med en linnekostym så blir han liksom lite så här Miami.
Ja.
Det händer någonting där. Slutligen då själva huvudfrågan, midsommarfrågan.
Mm, för det här blir svårt att hinna tills ikväll, känner jag.
Ja. Men det är midsommar även nästa år.
Ja, just det.
Men det är det här som det blir intressant. Mm. Men det här kräver då ännu mer arbete. För målet med midsommarafton, det vill säga om några timmar, det är att förvandla Audi-åkarna till en grå massa.
Mm.
Lite som troll som man ska exponera för solljus så att de går upp i rök. Och solljuset i det här fallet, det heter romantik.
Ah, ja.
För jag är helt inne på Dr. Ponkans spår att han ska, kan inte tjata in sig och prata bilar.
Nej, det kommer
för då slänger de ner honom i badtunnan.
Ah.
Lars, du ska inte prata med sportfarsorna överhuvudtaget.
Nej, just det.
Du ska prata med morsorna.
Ja, just det.
Det är här du ska bli center of attention.
Mm.
Det är här som du ska slå in kilen.
Mm.
Och hur ska du då göra detta? Jo, först och främst så ska du kontakta värdinnan i förväg.
Ja, just det.
Och fråga om du skulle kunna få preppa en sak.
Mm.
Sen går du ut på Marketplace eller Blocket och så investerar du i ett glampingtält, inklusive möbler. Alltså en ordentlig upplösbar säng, sängbord, lyktor, lite mattor och nya fina sängkläder i egyptisk bomull. Och sen åker du dagen innan, det vill säga igår. jag hörde orimligt. men det är idén som jag släpper här. Och så slår du upp det här glampingtältet i era vänners trädgård. Mm. Det kommer se hysteriskt romantiskt ut. För det är ändå midsommar. Det är mycket laddning i luften. Liksom. Mm. Alla vet ju hur ett glampingtält ser ut. Det är ju liksom något galet härligt med det.
Mm. Också väldigt Hemingwayskt.
Verkligen Hemingwayskt. Det är väl den och det är därför hans nya linnekostym och lite kanske lite mer ansade frisyr kommer liksom anslå tonen.
Mm. Och cederträsdoftande parfym behöver han införskaffa till kvällen.
Ja, musk.
Ja, det ska liksom lukta läder och liksom tobak och karakar.
Ja. Mm. Din fru kommer inte veta någonting.
Nej.
Viktigt i sammanhanget är att man ska ta hojen dit. Inga undantag. För när ni anländer klädsamt sent, så sent så att alla redan är där, då kommer man inte fram på en Harley utan man anländer. Det här har vi pratat om förut.
Ja, just det.
Att alla kommer höra att man kommer och alla kommer stanna upp.
Mm.
Alla andra gäster har självklart också då redan inspekterat det romantiska glampingtältet och alla andra fruar kommer avundsjukt betrakta din fru som fortfarande inte har en aning om någonting när hon sitter på bönpallen bak på Harlin när ni kommer.
Mm.
Det här draget kommer ändra maktbalansen på midsommar. Paddelsnack kommer te sig platt. För du har satt en romantisk ton på hela tillställningen. Nu kommer snacket istället kretsa kring Harlin. Åh, hur är det att åka Harley?
Mm.
Liksom, ditt kärleksfulla upptåg.
Mm.
Och att ni nu kanske ska göra lite glampinghelger i Valianten i sommar.
Mm.
Eller på Harlin för den delen. Men det är lite svårt att packa ett glampingtält på en Harley. Nyckeln till din nya personlighet ligger i dina fordon. För att nu så kommer folk förstå att den här romantiska galna upptåget Lars går hand i hand med entusiastbilar och hojar. Därför att ingen kommer någonsin bli trovärdig som romantisk om man kör Volvo eller är sportnörd. Det är liksom, det blir inte trovärdigt. Och kopplingen folk kommer göra är att hobbybil och hobbyhoj, det är nyckeln till lekfullhet och spontanitet.
Alltså det som jag tyckte var mest briljant i ditt tips var ju också att vägen till fruns hjärta går ju genom avundsjukan som hennes polar. Det finns ingenting som kvinnor gillar så mycket som när man kan göra deras vänner.
Sa vi som vänner. Experter ja. På området.
Lite avundsjuka.
Uh-huh.
Det är, då blir man ju lite extra kär. Ja, det tror jag ändå, utan att låta allt för grisig.
Och om man då har fångat romantikintresset så kommer ju de andra inte ha något motmedel mot det.
Nej.
Och då blir han ju per automatik center of attention. Mm.
Ja, riktigt bra tips. Svårt att få till ikväll. Det är väl det brister på.
Ja, men i år, det vill säga ikväll, då kör han Beckham och Maradona-snacket.
Just det.
Som gör honom intressant. Ja. Och sen har han ett helt år på sig att planera för.
Och bara smasha in bollen nästa midsommar. Fiff. Bravissimo.
Ja, ibland kräver bilskrynklarna ett helt år av planering.
Ja, och då får man ta det. Tack Lars så hemskt mycket för ditt brev. Det var jätteroligt. Och uppmana alla lyssnare att skriv in. Och det kan vara små problem, stora problem, för vi tycker det är väldigt roligt.
Och det kan vara allvarliga problem, men det kan vara lättsamma.
Det kan vara vad fan som helst.
Allt mellan himmel och jord.
Maila in. Man mailar enklast in på Har du mailadressen i huvudet eller är det enklast att gå in på vår hemsida?
Vet du, det är helt sjukt, men jag har min mailadress i
huvudet. Nej, men inte din, utan jag tänker dealen med bilen.
Ja, man kan väl gå in på hemsidan, dealenmedbilen.se.
Ja. Men vi har ingen så här bilen, dealenmedbilen at, nej, vi har inget sånt.
Nej. Men på dealenmedbilen.se så finns det en vet du, länk som heter kontakta oss.
Ja.
Och där kan man skriva då. Mycket, mycket enkelt.
Ja. Så gör det. Med era problem.
Ja. Du, jag såg nyligen en sån här märklig, meningslös biltillbehörsprodukt som någon ändå har plöjt ner en massa pengar i och byggt en hemsida och gjort filmer och skapat då digitala kampanjer. Troligtvis till ingen nytta.
Mm.
Den här produkten heter Thinskins.
Okej.
Okay. Med taglinen Shields for your doors med Z. Allting på Z. Thin skins.
Ja.
I dagsläget så finns det bara en enda produkt och den heter Jeep Wrangler. Och det är alltså en tunn svart dörrsida i hårdplast.
Jag tror det skulle kunna vara anorektiska skinheads. Thin skins. Det är en ny genre. En ny subkultur.
Som får knyta sina Dr. Martens jävla hårt. För benpiperna.
Det
sjunger i benpiperna på dem.
Thin skins. Ja, fortsätt.
Det som då är en tunn svart dörrsida i hårdplast som man klickar fast på sin ordinarie dörrsida. Och så vips så har man istället en ful dörrsida i plast som då ska skydda din ordinarie dörrsida från repor. Lite som om man köper en ny soffa och som man sen plastar in direkt. Så att den blir ful och obekväm men det håller sig fin där under.
Mm.
Och tanken med den här produkten, det är ju att den liksom är för alla som kör overlanding. Det vill säga som fäller ner baksätet och kylskåp och packning där.
Okej. Okay.
Men mitt kritiska jag tänker, hur ofta har man förstört en dörrsida? Det här kanske är för att jag är en värdelös overlander.
Det är för att du glämpar på tomten.
Ja. Är inte det här ett icke-problem? Eller så är det inte det. Eller så har man en hund kanske som står med klorna på armstödet och dreglar ut genom fönstret.
Mm.
Det kanske är briljant.
Mm.
Eller det är väl ändå idioti. Alltså jag är on the fence. Det känns som att man så ofta får upp förslag på produkter på Insta som man bara känner att det här måste jag ha.
Mm.
Typ en sån här minidomkraft som man kan höja upp en soffa eller ett kylskåp med precis lagom för att man ska kunna få in en dolly under. Har du sett dem?
Nej.
Och precis när man har klickat på köp så inser man att jag har aldrig flyttat ett kylskåp eller en soffa på det sättet.
Nej.
Eller en sån här megatejp som kan tejpa upp hyllor som håller för tegelstenar.
Ja.
Kolla här! Nu tejpar jag fast ett kylskåp på väggen.
Ja.
Eller ett kassaskåp. Ja. Och det håller. En sån tejp måste jag ha.
Ja.
Tills man inser att hur ofta tejpar man upp hyllor på väggen.
Ja, nej. Men precis. Nej men problemet, grejen är den, det är en typisk amerikansk produkt där.
Uh-huh.
Det är att det där jävla landet är så stort.
Ja.
Så att det, liksom, det räcker med att en halvdålig idé så kan du fortfarande bli mångmiljonär.
Uh-huh.
För det finns tillräckligt många idioter som kommer köpa det här för att det ska löna sig.
Det känns som att du och jag, vi har ju väldigt många halvdåliga idéer.
Ja, det är så är det.
Vi hade varit miljos.
Ja, mångmiljos.
I USA.
Ja. Uh-huh.
För att vi hade fått folk att tro på våra halvdåliga idéer. Men i Sverige så är det ju bara typ två pers som skulle köpa en sån där, ett skydd för dörrsidan.
Exakt.
Jag tänker att man har abusat rätt många bilar.
Mm.
Men aldrig har man väl hamnat i ett läge där man, oj, jag råkar sätta en kniv eller en vass bräda i dörrsidan så att den gick sönder.
Ja,
dessutom på en Jeep Wrangler så är ju dörrsidorna sjukt oömma.
Ja. Ah, konstig produkt.
Ja.
Mm.
Och varför liksom lägga över 1000 spänn på plast som, nej, jag vet inte.
När du väl ska sälja ändå, det kostar, jag vet inte. Nej, det var en väldigt konstig produkt.
Ja.
Mm. Du, nu tänkte jag snacka lite hoj.
Mm.
Får jag göra det?
Ja, det får du göra. Northbike. Dream it, live it.
Idag tänkte jag snacka lite om en grej som förmodligen är det hinder som många motorcykeltillverkare och återförsäljare funderar kring, tänker jag. Och ogillar också.
Aha.
För tröskeln för att gå ifrån att vara en person som inte kör hoj till en person som kör hoj är ju ganska hög. Och jag undrar om det kanske finns något som man kan göra för att det ska bli lite enklare för folk att börja köra hoj.
Smart tänkt.
Den första och kanske största tröskeln är ju att ta själva hojkortet. Jag tror att det tog mig 10 eller 11 körlektioner. Och tillsammans med risk 1 och risk 2 och teoriskrivning och uppkörning så landade jag på typ ja, men runt 23 000 kanske. Ja. Och det är ju väldigt mycket pengar. Sen finns det ju en del delar i vad man behöver klara av när man ska köra upp som man skulle kunna diskutera. Till exempel hur mycket vikt som läggs vid att man ska vara bra på krypköra med hojen till exempel. Men på det stora hela så har vi en jävligt bra motorcykelutbildning i Sverige. Och utbildningskraven för hojkort här tror jag är bland de svårare utbildningarna om man jämför med andra länder. Men å andra sidan så gissar jag att det betyder att alla hojrookies som jag då kanske är lite bättre än vad de är i andra länder när man bara kört runt på en parkering. Liksom. Mm-hmm. Men jag tycker nog...
Men frågan är hur stort det problemet är. Jag menar, i USA så tar du ju körkort på en dag. Och jag läste ju när jag skulle ta Kalifornien-körkort, den körskoleboken, den var ju på typ 14 sidor.
Mm.
Och du lärde dig absolut de viktiga grunderna, trafikregler. Men i Sverige så handlar det ju så mycket om så här kuggfrågor och parkeringsfrågor.
Ja, du menar teorin, ja. Ja, det kan jag hålla med om.
Jag tror att ett svenskt hojkort, nu kanske folk blir irriterade. Tycker det är bra att vi har det så här krångligt.
Ja,
då får vi säkrare vägar. Men jag tänker att man skulle kunna halvera kostnaden och tiden för att ta hojkort och bilkörkort genom att ta bort saker som man kan lära sig på plats. Till exempel, varför lära sig om liksom parkering och sovtider när du väl har, alltså för om du ska ta tungkort eller parkering, då är det väl bättre att göra tydligare parkeringsskyltar.
Ja, de är ju så jävla oklara, så att jag sa det till pratade med min körskollärare under den tiden när jag tog hojkort. Jag bara, det är jättelätt för mig att liksom plugga in de här, för det är inte jättesvårt. Men parkering, det är omöjligt. Och han sa, han är ändå körskollärare. Nej, jag fattar. Jag lär mig heller aldrig det där. Det är omöjligt.
Det är bättre att göra en skylt.
Upp med digitala skyltar som det står. Nej, här får du inte stå idag.
Nej, exakt.
Ja.
Nej, exakt.
Ja. Ja, skitsamma. Jag tycker nog kanske inte nödvändigtvis att man behöver göra så mycket åt liksom, själva körningen. För det är bra att det är svårt och att man blir halvduktig på att köra. Däremot tycker jag att körskolorna borde komma på lite mer kreativa lösningar när det gäller hur eleverna kan finansiera sina körkort. För jag lagade ju en tand för inte så länge sedan. Mm. Och dessutom så har min dotter nu, hon ska få tandställning. Och båda de här grejerna kostar ju nästan lika mycket som ett körkort.
Mm.
Men det var ju väldigt enkelt att lägga upp betalningen när det kom till, liksom utan ränta, och kostnaden spreds ju då ut över en mycket längre tid, vilket gjorde att det här sved inte så mycket som jag liksom hade förväntat mig. Och så här tycker jag att det borde vara när det gäller hojkort också, att man liksom hittar en bättre finansieringsmodell som inte gör att man måste liksom upp med pengarna så fort på något vis, jag vet inte.
Ja.
Men apropå körskola förresten, sist jag var ute och körde hoj,
ja,
så kom jag på en jävligt smart grej. Och eftersom jag vet att Jonas på Northbike lyssnar på det här, på den här podden, så tänkte jag att jag ska dela med mig av den här idén till honom här i podden nu.
Spännande.
Borde inte Northbike anställa en eller två körskollärare och ha en del av verksamheten som helt enkelt är en körskola som heter typ Dream It Live It eller någonting?
Ah.
Och den här körskolan, där behöver inte gå med vinst, utan det räcker med att liksom den täcker kostnaderna för körskollärarna eller körskolläraren då.
Ah.
Och det man erbjuder, det är ju såklart att om du köper en hoj hos Northbike, då kan du boka körlektioner hos Dream It Live It till priset som ligger långt under de vanliga körskolorna.
Det här är ingen dum idé.
Nej, eller hur? Och de kan göra det här då, som sagt, på grund av att de liksom inte behöver tjäna pengar på körlektionerna, utan...
Så tänker du alltid. Varför ska de inte tjäna pengar på det? Ju...
Jo, men det kan de ju också göra. Men det viktiga är att alla... Liksom, om du kan ta väldigt billiga körlektioner under förutsättning att du köper hojen hos Northbike, så kommer ju alla i hela Sverige välja att köpa hoj hos dem.
Ja, men det är väl bättre att du köper en hoj där du lägger på 20 000 kronor på priset, men du lägger upp den på en avbetalning. Så du köper hojen,
så kan man också göra.
Och så får du körutbildningen på köpet.
Oavsett, Northback borde starta en körskola. Och det är en briljant idé. Och nu vet jag att både Jonas och Tom, de är väldigt bra på att räkna och komma på idéer som ska locka kunder till Northback. Så de kanske redan har tänkt på det här, räknat på det här och sagt att nej, men det här går inte. Men skitsamma, vi går vidare då.
Allt är möjligt.
Ja. En annan grej som jag tycker hör ihop med det här är ju att det är många som tycker att det svåraste med att lära sig att köra hoj, det är att växla. Så var det ju även när man själv skulle lära sig köra bil för första gången. Mm. Och det är ju inte annorlunda för hojar. Och jag tycker att fler tillverkare därför borde sälja hojar med automatväxel. Honda ligger ju väldigt långt fram här. De har ju några modeller som automatlåda. Och jag har inte provat dem, men jag har förstått att de funkar väldigt bra. Och det är inte så konstigt, för det är inte så avancerat egentligen ju.
Nej.
Men jag menar ju såklart inte att jag tycker att alla hojar som gör ska ha automat. För att växla är ju en stor del av det som är kul med att köra hoj. Men jag tänker att liksom instegsmodeller med lite mindre kubik skulle kunna ha automat. Och anledningen till att jag tycker det här, det är för att teens idag, de kör ju mopeder utan växel. Och därför blir steget då till lätt MC mycket större än vad det var för den stora gruppen hojåkare som började köra moppe, eller som började köra hoj när vi var unga. För då hade man ju kört moppe och lärt sig att växla liksom. Men idag så blir det ju så här, fan, det är svårt det här liksom. Sen tycker jag att det borde finnas fler hojar med mindre kubik.
Men nu, förlåt. Ja. På tal om automatväxlade hojar. Mm. Det är ju samma sak med bilar. Om du ska ta ett bilkörkort, som min fru ständigt håller på med. Det kommer pågå i 10 år till. Mm. Men det har pågått i 10 år i alla fall. Ja. Men det är ju det att ska du ta då körlektion för en manuellt växlad bil, så får du räkna med att du har ungefär dubbelt så många lektioner. Därför att det krävs att liksom komma in och förstå dragläge och det liksom, allt det där mambo jambo. Men om man tar automatkörkort så blir det mycket mycket billigare, och sen kan man köpa en automatbil du bara har ett automatkort, för det fiffiga det är att du får körkortet mycket billigare och snabbare och enklare. Men sen när du har körkortet, då kan du köra en manuellt växlad bil. Då kan du övningsköra med den utan körkortstillstånd. Du säger att då kan du och din tjej eller du och din kille...
När man väl är van sig med trafiken. Och
då,
så
att man inte då är man hemvan och man har körkort. Man får köra. Då är det tillåtet att övningsköra med manuellt. Och då kan man göra det tills man känner sig van vid det. Och så gör man bara en ny uppkörning och byter in sitt gamla körkort.
Just det.
Så det är mycket, mycket enklare tillvägagångssätt. Man gör det enkla först.
Men frågan är, finns det någon vits med det? Är det inte sista generationens manuellt växlade bilar även i Sverige?
Det kanske är så.
Jag tror liksom, du kommer ju aldrig köpa en manuellt växlad bil igen. Det kommer ju inte hända. Om det inte är en rolig, liksom,
nej.
Men jag menar som brukis.
Nej, men jag,
så att din fru skaffa automatkörkort, hon kommer ju aldrig behöva köra. Liksom.
På 180 bilar så har jag haft en.
Ja, men det är det jag menar.
Manuellt växlad
bil. Ja, och nu har jag liksom, men det är ett smart tips verkligen.
Ja.
Jo, men det jag skulle säga är att jag tycker att det borde byggas flera hojar med lite mindre kubik. Och när nu finns det ju massa hojar som ligger mellan 400 och 700 kubik. Men det borde finnas mer stilar. Hitta en snygg scrambler runt 400 kubik. Alltså, det är så här, ju fler stilar det finns, ju lättare tror jag det är att locka in den unga publiken. För det handlar mycket om image när man är liksom runt 21, 22, 23, 24.
En alltså. Stil på en typ en lätt motorcykel, eller kanske till och med en mopedstil. Mm. Mopedstilar finns ju inte heller så mycket. Utan de ser ju ut som mopeder.
Ja. Liksom.
Men det här kanske är en stil som bara jag skulle tycka var frän. Men jag skulle ju kunna tänka mig att köra en moppe till och från jobbet.
Mm.
Men tänk dig då om du tar en Kawasaki snuthoj från 90-talet.
Mm.
Alltså det är ju bara väldigt, väldigt stora plastkåpor.
Mm.
Tänk dig att ta en moped fast med liksom full size Harley, eller liksom att man kittar en... Är det en dålig
idé? Ja, det är en usel idé. Kom och åka en stor som en highway patrol fast du kör på... Nej, det är ingen jättebra idé.
Det var när man ligger i dvalan mellan sömn och vakenhet. Jävlar vilken bra idé.
Sån vill jag ha.
Den ska jag berätta för Ponkan. Men den flög inte.
Nej. Men det största hindret, det är naturligtvis kostnaderna. Måste det vara så jävla dyrt med liksom första gångs hojar?
Nej. Nu ska Northbikes ska ändra på det nu med sin körskola och sina billiga
insikts på kanske inte kan göra så mycket åt. Men jag tycker att tillverkarna kan göra det. Skit i alla TFT-displayer och dyr datateknik som byggs in i hojarna idag. Det räcker väl med liksom ABS. Jag tänker om Royal Enfield kan bygga fina hojar för runt 50 000 så borde väl för fan KTM också kunna göra det. Ja. Det är lite så jag tänker.
Ja, bra tänkt.
Ja. Men för några avsnitt sen så snackade jag ju om den här Augusta och Adeline Van Buren.
Vet just det.
Ja,
just
de här
det.
Två kvinnliga motorcykelpionjärerna.
Magiskt.
Ja. Och även om saker och ting har blivit bättre sen de gavs ut på vägarna, så är det fortfarande så att det mesta av marknadsföringen och produktutvecklingen liksom, gällande motorcyklar riktar sig mot män. Och det är kanske inte så konstigt, för det är ju fler män än kvinnor som attraheras av hojar. Och det finns ju många liksom, tjejer som vill köra precis den typen av hojar som vi killar vill köra. Men jag tror ändå att det kanske skulle kunna vara värt att tänka på att inom bilindustrin, det tillverkar med bilar som kanske är tänkta att attrahera en kvinnlig publik. Fiat 500 tog ju fram av den anledningen. Och det kanske är så inom hojsvängen också, tänker jag.
Ja.
Att liksom, jag vet inte. Men en annan sak som både tillverkare och återförsäljare måste göra gemensam sak i, det är ju för fan att göra det coolt att köra hoj igen.
Ja.
Man måste lyfta fram hojar i fler filmer och tv-serier. Och...
shit, det pratar vi om. Varför finns det inga bra hojfilmer?
Nej, men görs inte det längre. Nej. In med hojar i tv-spel också för att trygga tillväxten, tänker jag.
Ja.
Idag tror jag inte att den stora massan av folk ser på hojåkning på samma sätt som man gjorde på liksom 50- och 60-talet. Fram till typ 90-talet. Då var ju hojen förknippad med liksom tuffhet och frihet. Och det var ju liksom... mycket tack vare hur folk som åkte hoj framställdes i liksom filmer som gjorde att den här idén om vad motorcykeln stod för spreds på något sätt. Men idag så ser man ju aldrig någon som kör hoj i en bra film. Så vidare det är inte liksom Batman som flyger fram på något jävla missfoster till hoj som ingen vill ha.
Orön.
Men just nu befinner vi oss ju i en tidsperiod där alla är så jävla rädda för allting. Ungarna ska ha hjälm och varannan jävel dör om de äter gluten. Och liksom det ska vara hängslen och livrem på precis allting. Mm. Jag tror att hojen därför skulle kunna vara den perfekta symbolen för att visa till exempel, nej, men att man gör lite revolt mot samtidens liksom blöj, eksemia, ja, normer.
Normen, ja.
Precis som på 50- och 60-talet. Mm. Så jag tror att nu är en utmärkt tid att försöka göra hojen cool igen.
Mm.
Och sista grejen jag tänkte ta upp.
Hojexem är mycket ballare än blöjexem.
Så är det absolut. Mm. Nej, men sista grejen som jag tänkte ta upp är att i en tid där alla söker efter mindfulness, då borde ju hojen vara väldigt enkel att sälja in som någon form av genväg till det här och nu som alla törstar efter.
Mm.
Jag tror att det finns mycket som branschen skulle kunna göra för att liksom fler ska börja åka hoj igen.
Mm.
Ja, det var det jag ville prata om idag.
Ja, det känns som att det här skulle vi nästan behöva ta ett separat möte med Northbike om.
Ja, absolut så.
Hur vi på något sätt toksäkrar och tidubblar tillväxten.
Ja, det tycker jag.
På tal om det, som går hand i hand, har du hört talas om Project Electrolyte?
Elektrolyt, vet jag. Det var ju någonting man sopade i sig då när jag höll på och sprang så där långt. För annars så gick det inget bra.
Uh-huh.
Men Project Electrolyte vet jag.
Project Electrolyte.
What is that?
Det är en kille som heter Kevin Eriksson.
Okay.
Det klingar svenskt.
Ja.
Han bor i USA.
Mm-hmm.
Han har tagit sin 72 Plymouth Satellite.
Aha, ja. Och gjort en Electrolyte.
Ja. Okay. Han har nämligen monterat en drivlina från en Tesla S Ludicrous Mood i sin 72 Plymouth Satellite.
Wow, okej.
Men nu ska jag leda in dig på ett tankeexperiment här. Jag tror att du kommer älska det här. För vi får ju mail eller insta ett kommentar om att fan vad ni pratar om elbilar och så här, V8 och så. Det som gör nu det här intressant, om vi börjar med den här plyman, det är att han har då tagit hela subframen från Teslan och fått ändå en fullt modern körupplevelse i något så sagolikt vackert som en Plymouth-satellit. Jag följer honom på Insta, men han har även en YouTube-kanal med ganska dåliga eller såna här byggfilmer. Men man kan ändå följa det här bygget steg för steg.
Mm.
Men då kommer mitt huvudbry, som många av våra lyssnare också har.
Mm.
Det är ju själen och hjärtat i det vi håller på med. Alltså känslan av att köra gammal jänkare.
Mm.
Men förändringens tid är ju här. Bensinbilar kommer att fasas ut och det kommer gå mycket fortare än vad vi tror. Hade det varit en byråkratisk regel som hade liksom förbjudit gamla jänkare, då hade det ju liksom varit, alltså, det har med säkerheten att göra, så här. Då hade det blivit uppror, för vi har ju i Sverige en ganska stark lobbyorganisation bakom vår hobby i form av klubbar och tidningar och hej och vi är ju mycket större här än vad man är i andra länder.
Mm.
Men att förbjuda bensinbilar kommer liksom inte gå att förhala. För det går inte heller att stoppa huvudet i sanden. Det är bara att gilla läget. Så att även om vi får liksom 10 år på oss att fasa ut fossila drivmedel, och även om Rumänien och Ryssland och Albanien och såna här länder kommer fortsätta köra diesel och bensin i 50 år till, så kommer det i Sverige, förmodligen i hela Europa, bli dyrt och krångligt att ha en gammal härlig muskelbil eller rodd eller vad fan som helst med V8.
Mm.
Så är det. Men då börjar mitt nu tankeexperiment då. Vad är då worst case scenario? För det är ju enkelt. Man kanske inte kommer få köra en gammal jänk i några större städer. Och sen kanske soppan kommer kosta 40-50 spänn per liter. Och folk kanske kommer slänga ägg efter dig när du är ute och buskör.
Mm.
Och då hjälper det inte att du har någon sån där fuck Greta Thunberg klistermärke i bakrutan.
Nej.
Jag tänker så här, lösningen är ju ändå inom räckhåll. Och den är inte optimal. Men om man får välja så är det ju ändå roligare att köra en gammal jänk på el än att inte köra alls.
Mm.
Och nu, jag skjuter upp.
Det är ju dystopiskt det du berättar nu för många lyssnare, tror jag.
Ja, jag tror folk har inte kommit ta det här till sig.
Nej.
Men säg att det är ett par år till.
Ja, jag tror att det är, pratar 15 år.
Ja, men säg att det är 10 år då.
Ja, okej.
Okay. Mm.
Oavsett.
Jag tror att det kommer gå mycket, mycket fortare än vad folk tror. Det kanske inte blir förbjudet,
men
det kommer bli krångligare och dyrare så man kommer tvingas in i någonting som att säga ja, jag får köra min jänkare, men det kommer kosta mig en arm och ett ben.
Ja, framförallt tror jag att det kommer bli problem för nyimporterna. De gamla bilarna kommer säkert falla under de gamla regler, men att plocka hem en bil och regga in den, de reglerna kommer nog göra
så. Ja, men kolla bara på skatten och bonusmalus. Det är ju inte så jättekul.
Ja, okej.
Jag, som en svalvåg skjuter det här tankeexperimentet framför mig. Mm. Men låt oss nu säga att man inom kort, vi kanske pratar 3-4 år max, kommer kunna köpa överkomliga batteripack och elmotorer som hyggligt enkelt kan monteras i hobbybilen. Hur ska vi då göra för att inte förlora känslan? Alltså V8-bludret är ju om inte allt så åtminstone 50% av upplevelsen.
Mm.
Så hur motverkar vi det? Jo, med ytterligare elmotorer och högtalare.
Mm.
Alltså tänk så här, en tvättmaskin där centrifugen kickar igång. Hela maskinen skakar ju liksom. Så varför inte ha en elmotor som driver bilen och en elmotor som skakar den?
Mm. Ja.
Alltså det här är ju en övergångsperiod. Och sen har man då högtalare med varvtalsdrivna V8-ljud. Och det här kommer bli som tomatketchup. Alltså alla älskar tomatketchup, men det var ganska många år sedan som det smakade tomat.
Mm.
Förstår du? Folk, det är samma sak med gamla jänkare. Om 20 år så kommer ingen minnas hur det var att stå med en kokande bil vid vägkanten. Och ingen minns doften av en liksom kokande V8, du vet det här.
Nu står man med en brinnande bil.
Förmodligen. men jag säger så här, minnet kommer suddas ut ganska fort, men bilarna kommer ändå bestå. Och så att om man, även de här bludder, vibrationerna och ljudet, det kommer också fasas ut. Men för våran generation som desperat vill hålla kvar i det gamla, så kommer det behövas ett övergångssubstitut. något som lurar våra sinnen. Mm. Men då slog det mig en sak, och det som jag tycker är ganska spännande. Jag behöver ju inte en 74 Ford Gran Torino med 1000 hästars Tesla-motor i sig.
Nej.
Varför kan man inte istället utveckla starka, långsamma elmotorer? Något som påminner mer om en 72 Cadillac Eldorado acceleration.
Ja, just det.
Lite mer majestätiskt. Mm,
framförallt i din mörkla. Liksom.
Ja, jag älskar bakåtsträvare, men där vi befinner oss i kosmos just nu så behöver ju bakåtsträvarna samarbeta med framåtsträvarna.
Mm.
Förstå vilken magi det skulle kunna bli. För det är ju bara ett mindset. För tänk nu så här. Och där, nu kommer äntligen, ja, efter denna långa utgång, så kommer sensmoralen, ja, i det här. Tänk så här. På 50- och 60-talet så byggde ju USA en massa helt sjuka konceptbilar. De skulle ju gå på atomkraft eller kärnkraft.
Mm.
Och både namnen och designen flörtade med rymdåldern.
Mm.
Och om tekniken som vi har idag hade funnits då, då hade ju alla stora fullsvetsskepp gått på el. Ljudlöst så hade stora Biarritz-kabbar glidit omkring i LA. Och ljudlöst hade stora 70-tals herrgårdsvagnar glidit omkring i vackra villaområden. Jag menar, tekniken vi har nu, det var ju tekniken man ville ha då.
Mm. Precis.
Alltså, så nu har ju vi möjligheten att förverkliga drömmarna som bildesignerserna ville ha på 50, 60 och 70-talet.
Mm.
Så att är det inte vi som ska anamma det här först av alla? Även om vi älskar oljiga stötstångs V8-or som frustar och kokar. Mm. Eller som går hur bra som helst för den delen. Men att det bara är ett mindset.
Ja, jo, men det är klart att det är det. Och jag tror att de som snabbast och enklast kan och kommer ta till sig det här.
Ja.
Det är ju custom-ligan.
Ja.
För liksom, vilken bil som helst med bubbletop blir ju bättre
på el.
Ja. Tycker jag.
Ja, ja. Verkligen.
Komma, för de var ju, precis som du sa, det var ju liksom det Jetsons. De var ju tänkt att se ut som framtidsrymdskepp som,
ja,
liksom gled med Fender Skirts. Helst vill man inte se, utan de skulle bara...
Ja.
Ja, det tror jag på.
Oh.
Mm. Svårare med en liksom, El Mirage Rod, liksom. Bonneville Cupa. Liksom.
Eller så tänker du...
Ja, det kan vara
att hade elen funnits då? Jag,
ja,
elbilar,
ja,
fanns ju.
Ja,
elen fanns ju. Och elbilar fanns ju på 20-talet. Det var bara det, de var inte så bra. Liksom. Men tänk dig om tekniken hade haft ett försprång.
Mm.
Då hade ju den här stora... på något sätt Kingswood skeva herrgårdsvagnen, den hade ju gått på el.
Så är det. Så är det.
Och hade vi varit liksom, för det jag älskar med gamla 70-tals amerikaner, det är ju den här slappa styrningen och gunget som aldrig slutar.
Mm.
Och liksom det här gnisslande ljudet och liksom det här fläskiga, och det får man ju lika mycket att, men om det är ljudlöst samtidigt så det är ganska ballt.
Mm. Ja, det här är ett kontroversiellt ämne. Jag tror att det är många lyssnare som tycker att nu har Krik tappat det.
Mm. Men jag har inte tappat det.
Nej. Hej, nu! Folk får stå ut med att jag tjatar om de här drömgaraget-filmerna. Men jag är stolt över dem. Jag tycker de blev väldigt, väldigt roliga. Men för det de gör, det är att de ringar in vad som är drivkraften i hobbyn, och det är ju passionen så jävla mycket,
ja,
eller hur?
Ja.
Det får man väl ändå lov att säga, och det är ju det som driver både Bisport och MC, men framförallt deras kunder, det är passionen och kärleken till den här hobbyn och bilarna.
Ja.
När vi var i det här engelska garaget till exempel, den filmen, där ser man ju, där tycker jag man upplever att vi liksom, vi sveps med i deras passion på något sätt. Man kan nästan se det.
Vad så jävla härligt. Nu, man bara, vi röker in i garaget. Garage, ja. Med lågt i tak.
Liksom. Ja. Ja, men det är sådana där möten som kan få dig att bara gå och köpa en Triumph från 1940. Bara dagen därpå.
Alla dagar i veckan.
Men det är den här passionen som är så smittsam. Och apropå det du pratade om tidigare med liksom el och att konvertera custombilar till el. Så länge passionen finns på plats så tror jag inte vi ska vara oroliga. Och den tror jag är starkare än vad de eventuella drivmedlen nödvändigtvis är.
Det
är
inte det. Är du inte tänker så. Det är helt rätt.
Eller hur?
Men det man kan göra då på Bilsport MC, det är, går man in på bilsportmc.se och på första sidan så har vi de här olika kategorierna: motorcykel, entusiastbil, veteran, moped. Man tittar på de här bilderna, det skvallrar så mycket om vad de är för typ av personer. Och sen har vi då kategorin drömgaraget. Där ligger just nu 3 filmer upp och vi hoppas att den fjärde och sista filmen har hunnit upp där när ni hör det här.
Ja, precis.
Och sen så, nu är vi ju inne mitt i sommaren, ska man väl också säga. Och det är ju den här kategorin som heter Motorguiden, som handlar om skötsel, hur man tvättar bilen, besiktning när det är dags och vad man kollar innan med massa tips och råd. Och sen så det som vi har också tjatat om ganska mycket, det är ju försäkringsvärdet på din bil. Det är sånt där som man känner igen sig själv väldigt mycket. Man hör det och så tänker man, det måste jag kolla upp. Och sen skiter man i det.
Ja.
Och sen smäller man.
Mm.
Och sen är bilen för lågt försäkrad.
Nej, men verkligen.
För nu så är ju entusiastbilarna ute och rör på sig. Det är nu som olyckorna sker i större utsträckning. Och det kan ju vara de små onödiga olyckorna. Så därför är det så otroligt viktigt att man kontaktar bilsportmc.se och kollar upp försäkringsvärdet på sin bil eller sin motorcykel, så att man är rätt försäkrad.
Försäkra sin passion helt enkelt.
Ja.
Mm. Passion förresten, det kommer av latinets patio som betyder lida. Det kan ju på något sätt stämma in lite grann med vad man
är
värd att stå ut med på något sätt.
Ja.
Man har så stark förkärlek till någonting att man liksom står ut med att det inte bara är kul alla gånger. Men Bilsport MC, de är ju liksom där för att lidandet ska bli så lite som möjligt.
Ja, så är det. Och sen har vi ju fått ett uppdrag av Hansen Racing och det är ju hitta och formulera våran och Hansens kärlek till hobbyn.
Mm.
Alltså ord, situationer och känslor och sånt där som är unikt för hobbyn. Och idag så tänkte jag sätta tänderna i ordet drömmarna.
Mm.
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 Ingen annan hobby rymmer väl så många drömmar som våran hobby.
Nej.
Alltså dagdrömmar, drömmar om nästa projekt, drömmotorer, eller drömtider på strippen, eller våta drömmar.
Mm.
Eller ibland mardrömmar.
Ja, så kan det tyvärr vara.
Men allra mest så drömmer vi väl om fint väder.
Mm.
För våran förbannade hobby är ju så väderkänslig. Ska vi åka fort, då måste det vara torrt. Ska vi åka nerkabbat, så måste det vara torrt. Och ska vi ut med den nyvaxade bilen ur garaget, så måste det vara torrt. Men våra drömmar om den svenska sommaren, eller som idag den svenska midsommaren, går ju hand i hand med våra fordon. Alltså att förverkliga drömmen om en cab eller en muskelbil, det är ju att förverkliga sig själv. Tänk på det när ni åker hem i regnet från en misslyckad midsommarafton i en Volvo V60. Men om ni redan har förverkligat drömmen, så kan ni ju gå in på hansenracing.se och scrolla igenom deras fullsmetade drömbutik. Och sen ska ni tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de då den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1 000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Just det.
Och sen är det ju också så att i dessa tider då vill man ju ha ny bil. Se på mig. Ny bil, det är det man ska ha när det är sommar.
Då kan som man vi fortfarande inte har pratat om.
Nej, det kommer vi inte göra. Men man kan då kontakta Stefan Ernryd på Ernryd Cars. Och de har telefonnummer 08 30 20 40. Hälsa från oss. Och de tar även inbytesbilar.
Mm.
Och sen så har vi ju våran gasolinträff den 25 september.
Jag tänkte säga att nu är det runt hörnet. Men det är det ju på ett sätt. Det går så jävla fort.
Ja, nu rinner veckorna iväg.
Ja, så ska vi indela i hela kalendrar.
Ja, och håll er ajour med Gasoline Magazine och via deras Facebook-sida. Ja, du vill kanske runda av den här veckan.
Du, jag tänkte avsluta podden genom att lova våra lyssnare en sak.
Mm.
Vi gör ju den här podden för att vi tycker att det är kul. Men vi vill ju såklart också att den hela tiden ska fortsätta att växa. Ju.
Mm.
Framförallt för våra sponsorers skull.
Mm.
Och av den anledningen så tänkte jag från och med idag införa en ny grej här i podden.
Aha.
Ja, är du skraj nu?
Nej.
Nej.
Ni som eller skraj. När skraj inte skraj.
Ja, det kommer kräva lite av oss.
Aha,
ja, aha. Men jag tycker att det är inte
det jag blir skraj för, det är när du
lovar saker.
Lovar saker. Ja. Så får vi se om vi kan hålla det.
Ja.
Men lova på du.
Ja, men ni som lyssnar på podden via podcaster, det vill säga via iTunes, ni har nu chansen att vinna en Dealen med bilen t-shirt om ni betygsätter oss och skriver en kreativ recension i appen. Vi kommer med, alltså med jämna mellanrum att läsa upp vad ni skriver om oss i appen. Och om vi tycker att någon har skrivit något extra kul så kommer de att få en t-shirt skickad till sig. Och då ska ni ha i åtanke att det här är gubbarna som ligger bakom samtliga av De Palmas t-shirtar genom åren. Och som nu ska skapa den här Dealen med bilen t-shirten. Så den kommer ju bli otroligt snygg.
Ja, och unik.
Och unik, ja. Precis. Och först ut i den här tävlingen har jag faktiskt tagit mig friheten och kora en vinnare.
Asså.
Som får den första t-shirten.
Aha.
Och det är Mr. Rocket Goldstar. Aha. Han skriver så här i recensionen då.
Aha.
Gött gag, men det kunde gärna svamlas lite mer om äldre vagnar och mindre om sandstegar och taktält. Man får vara lite kritisk.
Ja. Men får man en t-shirt när man är kritisk?
Ja, Dealen med hojen har sina höjdpunkter och till skillnad från andra poddar så bakas reklamen in på ett bra sätt. Förutom Kriks batteriskola, för den var för jävla möglig. Det kan vi faktiskt både du och jag erkänna. Det var inte det roligaste.
Du kan vi också säga så här. Med väldigt många av våra sponsorer så har vi väldigt fria händer.
Ja.
Vilket gör det. Men i det fallet med batteriskolan så var vi lite bakbundna.
Ja, lite så faktiskt. Ja, det
får man säga så här efter.
Ja, det får man göra.
Ja.
Och sen avslutar han och skriver så här, det tycker jag är roligt. Kommer vi någonsin få svaret på varför Krick är förmögen och Ponkan fattig? De har ju firma tillsammans. Och det här tyckte jag var tillräckligt bra för att förära Rocket Goldstar med en t-shirt. Så det han måste göra nu, då mejla oss vilken storlek han vill ha. Och det lättaste sättet att göra det är att han går in på Dealen med bilen på SE och så mejlar han oss där.
Ja.
Eller hur då?
Ja.
Och som svar då på varför du är rik och jag är fattig, det beror ju på att jag tvingades ju slava med De Palma medan du hade liksom en frän webbyrå på sidan av med två datanördar. Och sen var du marknadschef på Chevrolet medan jag liksom, du åt gåslever till lunch och jag kämpade på med minimilön på De Palma.
Det här är ju en hyggligt allmän missuppfattning. Ska säga, skillnaden på vår förmögenhet är noll och ingenting.
Aha.
Den enda skillnaden är ju våra bilaffärer.
Ja,
det är den enda skillnaden.
Stora skillnaden.
Och om jag
du då, gör dem, jag gör dem inte.
Exakt. Ja. Och gör man väldigt, väldigt, väldigt många bilaffärer så har man råd med dyrare bilar.
Ja, just det.
Gör man inga bilaffärer alls eller är det ett fåtal usla bilaffärer då går liksom den spiralen långsamt neråt.
Ah, okay. Ja, om ni däremot...
Sen är vi ju belånade upp över öronen, både du och jag.
Så inte
ju...
jag har inga lån alls. Ja.
Nej, jag är ju belånad. Ah. Nej, jag är inte heller belånad.
Nej.
Förresten. Vi är ju skuldfria.
Ja, du ser.
Jag har ju sålt huset. Ja, vi är skuldfria! Ja,
men om ni däremot inte gillar podden,
ja,
då uppmanar jag er att i så fall mejla oss på samma mejladress och säg vad vi borde göra bättre.
Ja.
Jag lägger ingen dålig recension det känns ju onödigt.
Ja.
Eller som den här personen som jag såg, han har ju gett oss en etta i betyg och han skrev så här:
det är den enda ettan vi har fått. Ja. Vi har bara 5 år och så, ja, en etta.
Tröttnat efter att ha lyssnat på ett 50-tal avsnitt. Mest snack om elbilar och tråkiga moderna jeepar samt väldigt mycket reklamsnack från deras sponsorer. Om man säger att man ska bygga en bil och sen lämna bort allt jobb för att man inte kan skruva själv, har man då verkligen byggt bilen själv och kan ta cred för den? Nja, du har aldrig någonsin tagit cred för dem. Vi har varit väldigt tydliga med vem det är som har hjälpt att bygga bilar. Letar man efter en podd som handlar om jänkare, roddar och customs så får man leta vidare. Det gör i alla fall jag. Och det som är så fascinerande med den här mannen är ju att det tog honom minst 50 avsnitt innan han insåg att det här nog inte var någonting för honom. Han har alltså ägnat ungefär 60 timmar åt att sitta och lyssna på ditt och mitt chatter innan han insåg att det han hörde inte var någonting som han tyckte om då.
Uh-huh.
En vanlig svensk, han sover ju ungefär 7 timmar per dygn och sen så jobbar man 8 timmar. Och det gör att det blir ungefär 9 timmar kvar på ett dygn då.
Uh-huh.
Och det betyder att han har ungefär lagt nästan en hel vecka av vaken ledig tid till att sitta och lyssna på någonting som man inte tycker är bra.
Men jag skulle väl också säga så här att när man har hållit på i 5 år och, ja, poddat om USA-bilar primärt,
ja,
då, vi känner ju att vi måste ju också förnya oss. Och det är ju lite som med liksom alla våra intressen, de fluktuerar. Just nu så har det varit en för ett tag sedan så var det en period när det var väldigt mycket liksom overlanding. Ja. Det är det ju inte längre.
Nej.
Och i början var det väldigt mycket roddar och då, för då var vi där. Sen var det mycket custombil. Så allt går ju i cykler och allt kommer tillbaka.
Ja, det jag ville komma fram till var att när han skriver att han ska leta vidare efter bättre poddar, då kan jag liksom inte låta bli att önska honom lycka till. För jag får för mig att det kommer ta några år innan han hittar vad han letar efter.
Ja.
Och, jag kommer inte sakna honom.
Det är ju jag. Jag blir ledsen och stött. Nu vill jag att andra ska gå in och ge oss höga betyg.
Ja, för nu kan man finna en t-shirt.
Ja, exakt.
Ja.
Eller en muta, ja, som jag också kallar det. Men frågan är när vi ska göra de här t-shirtarna.
Ja, men när vi har ju en maskin här på jobbet.
Ja, vi har precis. Ja. Vi har ju löst sådana saker.
Det tycker jag vi kan lova. Vi ska komma igång med den t-shirtproduktionen nu.
Ja, ja, men vi lovar inte när.
Nej, 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 men de kommer få en.
Vi kan gå och köpa en t-shirt på H&M.
Ja,
och så ritar vi bara på den.
Jag ritar Hot Rod bara, skriver deal med bilen.
Här har du rocket.
Ja. Ah, ja. In och skriv, hörni.
Vi hörs om en vecka.
Det gör vi.
Hej.
Hej.